Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Leif Pratt och sitter här med ordföranden i Tyresö bågskyttar, Kent Bergström. Nu har jag sagt ditt namn, men du kan väl berätta lite om vem du är i alla fall och din roll i Tyresö bågskyttar.
Absolut. Jo, sagt, jag heter Kent Bergström och är sedan några år tillbaka ordförande på, ja det är väl fjärde året nu som jag är inne på. Mina uppgifter är väl att hålla samman klubben och se till att vi utvecklas i takt med att bågskyttet utvecklas. Och att erbjuda bågskytte för alla som bor i Tyresö.
Får jag fråga då sen när du säger bågskyttet utvecklas? Alltså för mig är det en pilbåge och pilar. Hur utvecklar man det?
Att skjuta pilbågen har väl åtminstone kanske alla grabbar gjort en gång i tiden när man har gjort sina egna bågar. Men vi är en bit därifrån som sagt. Vi har ju fyra olika stilar. Långbåge som är den traditionella indian- eller Robin Hood-bågen. Sen har vi något som kallas för barebow. Det är en pilbåge som består av fyra delar. Det är en stock i mitten som man alltid behåller.
Vad är stock för något då?
Det är handtaget i princip.
Ja, alltså där mitt på bågen ungefär.
Mitt på bågen där så är det väl en...
Ett litet fäste eller vad? Så man kan hålla ja, det är en, greppa runt.
Ja, det är ungefär runt en halv meter långt då. Och sen då på varsin ände om det där så fäster man vad vi kallar för lämmar. Och det är de här böjda sakerna som finns på bågarna som du kan se här ute. Plus sen så finns det någonting som heter compound. Och det är sådana med trissor och... Ja, de ser inte riktigt ut som pilbågar gör i allmänhet.
Några av oss kanske har sett det sån här världsmästerskap eller OS. Då kan man ju se bågskyttar med massa pinnar. Och...
Ja, det är en recurve-båge kallas det för. Den ser ut som en bärbågbåge. Men den har också då stabilatorer och sikte på sig. Framåt och åt sidorna.
Alltså, jag kan tänka mig sikte sen jag ser en som har gevärsskytte så har de ett sån här rör, en kikare. Men vad är siktet på en pilbåge?
Sikte på pilbåge är... Har man ingen extra sikte som man har på recurve och compound, där är det ofta ett optiskt eller ett runt sikte med en prick i som kan vara lite ljusförstärkning i, och så siktar man in den mot, man ställer in avståndet från där man står fram till tavlan, och sen så då så får man, så kan man även ställa in den lite sidled.
Men jag tycker alltså, vad sitter den på en pilbåge?
Den sitter fastskruvad på den här stocken då som vi talar om.
Aha, men då har man alltså inte ögat precis emot utan...
Nej, det har man inte, utan man har det. Man tittar igenom det här siktet och framåt. Mot mittpunkten mot tavlan. Och den fjärde delen på den här bågen, det är då strängen då, som är tvinnad. Och i drakon eller någonting annat bra material.
Ja, så man ska inte ha någon sån här djursena och sånt?
Nej, det har vi inte, utan vi har... Det är vanliga...
Det är jag och Robin Hood brukar
ha. Ja, just det. Ja. Inte vi. Nej.
Alltså den här longbow då, det är det vi lättast kan känna in som barndomens pilbåge, fast den kanske lite mer sofistikerad.
Jo, det är oftast limmat.
Utseendemässigt sådär, så är det ungefär.
Men den är oftast limmad i olika material. Det kan vara glasfiber och det kan vara trä blandat. Mm. Och det är, sen är det lackat åt ett antal gånger. Så att det är lite, en bit ifrån den vanliga bågen då.
Det här låter ju som en materialsport riktigt.
Absolut, absolut.
Jag brukar fråga, jag går ju runt och pratar med olika föreningar och vad det kostar att vara, och då är en, alltså kostar att vara medlem, och då är ju medlemsavgiften en sak, men det kan ju gå, om vi säger golf till exempel, alla klubbor och så. Det här blir också lite pengar.
Det här blir från den enklaste bågen när man börjar med, när man är en liten knatte och kanske kostar en 1700 kronor för båge, och då får man med ett koger och lite skydd och sånt.
Koger, det är när man håller för pilarna.
Ja, man ställer pilarna i eller bär dem i då. Man får ett armskydd så att inte strängen ska slå in i underarmen. Och man får även en, vad vi kallar för en så kallad tab som man sätter då på handen som drar strängen för att man inte ska slita sönder fingertopparna.
Den, pilar, fick man det?
Ja, man kanske kan få med tre stycken vanliga enkla pilar. Ja.
Men då ser vi, då börjar vi i alla fall närma oss 2000 eller om
ja, där omkring 1700 till 2000 kronor. Ja. Sen för de dyraste kompanbågarna och så där med stabilatorer och sikten och alltihopa, då pratar vi kanske om en 15 000 eller mer.
Är det här som är en del av det du pratar om, utveckling? Alltså, jag tänker då stavhopp. Då hade man en gång i tiden bambustavar, kanske vad heter, jag vet inte riktigt, men i alla fall det har ju blivit mer och mer spänstiga saker så man kommer högre och högre.
Ja, och nej, men det är så att de här pilbågstillverkarna kommer ju dit med nya material och nya legeringar och nya sånt där, så att bågarna ska bli bättre. Om man då säger... De ska pilarna bli lite... Ja, de kanske inte varierar från 0,05 mm i avvikelse på ett antal meter, utan det kanske ska ner på 0,01 mm och sådana saker. Så att det blir ett materialsport, och det är karbon, och det är karbon på aluminium, och det är aluminiumpilar eller träpilar. Så
att... Men alltså, du har hållit på med bågskyttet då?
Ja, ett tag.
Om du skiftar båge sådär, nu kommer en leverantör och så säger han, det här ska du prova på. Ja. Kan du känna då att den här bågen har blivit bättre? Eller? Jag menar, du åldras ju samtidigt också.
Jo, det är klart. Jo, det kan man då känna att det blir ett annat, att den svarar lite annorlunda om man skjuter, så att säga. Och sen beror det på pilar och fenor och sånt. Och en pil kostar ungefär från, man kan köpa färdiga pilar då med spets och fenor och alltihopa. De kostar väl runt 70 kronor kanske. Och då kommer upp till den dyraste ligger vi då kompletta på en 500 kanske.
Och då kommer jag tillbaks till golfen. Där säger man att man slår bort bollar.
Ja.
Skjuter ni bort pilar?
Ja, vi har ju skogstävlingar och sånt. Och då skjuter man bort pilar ibland. Och man skjuter sönder pilar ibland mot en... går ner i backen och träffar någon sten eller så. Eller in i träd eller något. Så den spricker.
För att följa upp det där förra du sa, det är produktutveckling. Hur nödvändigt är det då? Alltså det, är det på elitnivå man håller på och byter? Eller hur länge, vad är det för livslängd om jag börjar som tonåring och så köper jag en sån här bågis? Jag kostar på mig 3000 kronor, säger vi då. Lite bättre. Hur lång livslängd har en sån? Eller beror det på hur jag utvecklas som bågskytt?
Ja, det är väl en kombination i sådana fall. Men den, ja, det, jag menar, det finns ju skyttar idag som har haft sina pilbågar kanske både 10, 15 och 20 år. Som trivs alldeles utmärkt med dem. Men många byter ju båge vart och varannat år, tycker jag, med se på tävlingar. Bara för att det kommer några nyare märke och lite nya grejer och nya varianter på bågarna.
Om vi då säger att det finns lite olika bågar. Betyder det att man har olika bågar för olika tävlingstyper eller tävlingsmoment? Jag vet inte vad termen
ja,
är, men
det...
som man kan springa 100 meter och 10 000 meter, kan ni göra lite olika saker också?
Ja, många kanske specialiserar sig på bara tavltävlingar, både inomhus och utomhus då. Och då, för de går inte gärna i skogen med, det blir för tungt då med att ha alla spröt med sina stabilatorer och sånt och sidan och sånt. Men ofta ser det att man byter pilar från utesäsong till innesäsong. Tavelskyttet till att vara ute i skogen och skjuta.
Du sa man kan, på banan, men man kan tydligen, du sa det, man vill inte gå i skogen, men då finns det grenar som går av stapeln ute i skogen.
Ja, nej, vi gör ju bantävlingar i skogen, både på jaktbanor och fältbanor, och så en variant som kallas för 3D då, när man skjuter på gummidjur i naturlig storlek. Och där försöker man då lura skytten med att man kanske gör banan avsmalnande framåt målet. Det får inte hänga någonting i vägen för träffytan på målet, utan det måste vara rent. Men man kan ju lägga målet i skugga eller i solsken, eller skjuta över någon svacka där skytten inte kan se marken hela vägen, utan måste uppskatta avstånden.
Aha, för det handlar inte om att han ska göra det på tid. Utan
Nej, de har en skjuttid från att de går fram till skjutlinjen och ska skjuta på målet. Så ja, det varierar från en minut upp till fyra minuter, lite beroende på vilken disciplin det är då.
Du sa lura skytte, menade du med försvåra eller underlätta?
Nej, alltså, man försvårar lite för att de ska missbedöma sitt avstånd.
Och man luras inte och så här har du mål, så drar man undan när de
kommer. Nej, det gör man inte.
Man underlättar eller försvårar?
Ja, man försöker att göra det lite svårt för skytten att kanske uppskatta avståndet fram till målet. För sen när man skjuter på olika avstånd, är man då en bärbågskytt så har man ju ingen sikt som man kan ställa in. Utan då använder man den här tabben och så tar man vid olika avstånd på strängen då från mittpunkten där pilen sitter fast. Så håller man nedanför eller närmare pilen, så kommer pilen att gå antingen lägre eller högre på det här avståndet som man tror. Och så försöker man träna in då att på ett visst avstånd så ska jag hålla så här, och på ett annat avstånd ska jag hålla lite annorlunda.
Så då måste man vara rätt bra på avståndsbedömning, annars
ja, det måste man vara.
Och det kan man träna upp?
Det kan man träna upp. Man börjar med att ta ut avstånd på ett känt avstånd. Så man vet att det här från fram till det här målet så är det 15 meter. Och då försöker man se då vad man har för fasta punkter exempelvis som man kan mäta mot. Och sen försöker man då bibehålla den tanken och idén när man kommer ut då på banan och göra likadant så att säga.
Min erfarenhet förutom då, som du nämnde inledningsvis, när man var grabb så försökte man ta en liten enruska och tälja till den och så hade man sin lilla båge. Den andra erfarenheten, det är ju min ungdomsidol Robin Hood. Och han var ju lite ditlurad av sheriffen i Nottingham, de skulle ha någon bågskyttetävling. Mm. Och då tävlade de mot samma. Gör man det nu också eller har man var, jag säger skidskyttar har ju var sin tavla. Ja. Men hur gör ni med bågskyttar då? Tävlar man mot samma eller om man har sin egen?
Man har sin egen oftast. De som skjuter långbågar eller den typen av båge, de kan dela på en tavla. För de har ju olika fenfärger på sina pilar då, så att de kan ju skilja på dem. Har de inte det så blir det väldigt svårt.
Den där historien om Robin Hood, det handlar ju om att den han tävlade emot fick ju inne så att säga en 5-1 eller vad nu heter på
en tia. Ja, en tia.
Då. En tia mitt i där.
Ja.
Åh, det var ju jättebra. Så nu var det knivigt för Robin Hood. Men då sköt han iväg sin pil så att den träffade alltså motståndarens pil i rumpan eller vad vi nu får kalla det för, bakdelen.
Mm.
Och så att den splittrades. Och då var ju det ännu häftigare. Hur sant kan sånt här vara? Eller är det bara sagans värld?
Nej då, det händer på tävlingar också att det blir så. Dels att skytten kanske skjuter in i sin egen pil. Eller om de skjuter på samma tavla så kan de då skjuta så att de träffar och de går ner i och skjuter in pilen i den andra röret. Då, andra pilen.
Men alltså om de nu är duktiga skytta så blir det väl till slut ganska trångt där i mitten?
Det kan det bli.
Det gäller att få dit sina tior ganska tidigt. Mm.
Ja, man... eller vara så pass skicklig så att man... För tian är ju ändå det är en rund cirkel i alla fall. Så att man kan ju kanske skjuta inom cirkeln på lite olika ställen och ändå få 10 poäng. Men visst är det så att på tävlingar ute i skogen och man... Där har man ju en hjärtring kanske på ett djur. Så man ska...
En
hjärtring.
Ja, så ska man markera vad hjärtat är på djuret.
Ja, lungor och hjärta. Ja. Så då markerar man där. Och tycker då någon skytt att det är väldigt mycket pilar som sitter i centrum på den hjärtat. Då kan han begära att man får markera sina pilar. För han kanske inte vill skjuta sönder sin pil eller sina motståndares pilar. Och då får de som har skjutit gå fram, notera vad de har fått, tagit bort pilarna. Så kan han skjuta på en tom plats igen. Då.
Lite kompisliv där.
Ja, men vi har haft mycket kompisar. Det är inga motståndare så, utan alla är kompisar med varandra och hjälper varandra på tävlingar och sånt.
Om vi jämför då med en annan idrottsgren, bowling tänker jag på då. Mm. Och då ska man ju slå ner, få strikar heter det, få ner alla de där käglarna. Och då är det väl om man får ner 10 gånger. Och då får man extra. Så man kommer upp i 300 poäng då. Mm. Hur mycket ska ni komma upp i? Alltså, eller är det olika från gång till gång? Eller finns det så här i reglementet hur många pilar man får göra i en tävling?
Ja, en vanlig tavling inomhus, om vi tar en sån då för enkelhetens skull, så består den av att man ska skjuta 60 pilar. Det är två serier av 30 pil. Alltså, och varje sån här serie består av 10 skjutomgångar med 3 pilar.
Så det är 30 pilar man ska välja?
Ja, gånger 2, så 60 pilar totalt. Och max är då 600 poäng.
Och får man fråga, vad ligger du på ungefär?
Oj, det vet jag inte.
Ja, du var lite blyg där. Ja, jag får jämföra eftersom jag vet så lite om bågskytte. I golf har man ett handikappsystem för man ska då kunna tävla mot bra och dåliga. Så, ja. Har ni någon motsvarande?
Nej, det har vi inte. Utan när man anmäler sig till en tävling så delas man ju in då i vilken typ av båge man har och i vilken ålder man är. Då. Och så får man då skjuta mot dem i samma klass.
Ja, samma åldersgrupp så att säga. Och samma bågtyp.
Ja.
Är det så som då i många idrottsgrenar att man har sin topp i en viss ålder och sen är man äldre old boy så?
Ja, men det börjar med som 10-klassare.
Det är 10-åringar det?
Ja, de är upp till 10 år då.
Ja, upp till 10 år.
Ja. Och sen är man 10-klassare så man är till man blir det året man fyller 13. Då blir man 13-klassare 1 januari det året. Och då är man det till man är 15 år den 31/12. Den 1 januari året efter blir man 16 klassare. Och sen så håller det på sig där så att man blir 21-klassare då. Och då 21-klassen är en väldigt stor klass och den, det är från 1 januari det året. Då är 21 år.
Och då betraktas man som vuxen och sen blir...
Då är man vuxen och sen finns det 50-klass och 60-klass.
Ja, det är det vi, jag kallar då äldre oldboys ungefär.
Ja.
När har man sin topp normalt?
Och det är lite olika. Ja. Det finns, vi har ju ungdomar från olika klubbar som är jätteduktiga när de är 16 år, 15-16 år. Så vi har ju nu en flicka som heter Jessica Nilsson i Fiskljusen ute på Värmdö. Som tog väl silver på VM senast.
Och eftersom du tog upp det med ålder, men man pratar inte om damers ålder, men hon Nej. Var ganska ung alltså.
Ja, alltså hon är 15 år.
Och tog silver, alltså i senior-V eller?
Ja, alltså bland seniorer också. Så att,
då måste man vara rätt duktig.
Hon är jätteduktig. Så det där är lite olika, så det är ju mycket, det är, ja, kallar det för talang eller vad som helst, men hon kan verkligen skjuta.
Men vad skulle du säga då, om man sitter hemma och undrar, som grabb då var det ju mest bara fotboll som gällde, alltså man skulle ha lite bollsinne. Jag har varit vald nästan alltid sist för att jag hade ingenting av det där. Vad ska man ha för egenskaper? Man sitter hemma nu och funderar på att göra en bokskytt, det låter ju kul. Det skulle jag vilja prova på. Jag gissar man får inte vara darrhänt till exempel.
Ja, det är ju inte så bra då.
Men några andra egenskaper man bör ha?
Man ska väl ha åtminstone hjälp att se så man ser bort till målet. Sen bör man väl vara ganska lugn och fokuserad på det man håller på med. Och orka hålla sin båge och dra strängen då. För de där, det är några kilo man måste dra varenda gång man spänner bågen.
Om du jämför när du säger några kilo, det kan jag nästan förstå. För det måste ju skapas kraft som man når fram. Och hur långt var, så, jag vet inte om du nämnde hur långt bort den där tavlorna står.
Ja, inomhus för barn så ligger de på 12 meter och för vuxna på 18 meter.
Och utomhus?
Då kan det vara, då ska man skjuta kanske upp till 45 eller 55 meter lite beroende på vilken klass man kör i.
Om vi då tar i det här 60 pilar och det är lite halvtungt och dra ut strängen. Finns det någon mått på hur mycket jag... Om jag jämför med matkassar, är det en, två, tre matkassar?
Säg så här då, att en barnbåge, de brukar börja på ungefär en 16 pound.
Det är 8 kilo?
8 kilo ungefär.
Ja.
En vuxen som skjuter compound får inte ha högre vikt än 65 pound.
Det är 32 kilo?
32 kilo. Skulle du dra då 32 kilo
60 gånger... Då är det en gympass man...
Det är 1,8 ton ungefär. Och det ska du dra då med att du drar med... Du håller bågen då antingen i höger eller vänster hand. Och sen ska du dra strängen upp till kinden. Med rak arm nästan. Och sen ska du släppa. Så att det blir många kilon. Och vi försöker väl stegra bågens styrka i och med att barnet blir... större och säkrare och växer då så att den orkar med det här så att de inte får för tunga saker. Grabbar är speciella på att de vill gärna tävla eller prova på de lite tyngre vikterna eller dragstyrkorna då.
Då är man en riktig karl.
Ja, just det. Utan tjejerna brukar hålla sig lite lugnare ett tag.
Förslitningsskada?
Jag vet... kan bli, alltså du kan ju, gör man fel när man står där framme så att man står ju snett och vint och skjuter, du har för tungt, va? Då pajar man ju musklerna i ryggen till slut. Och
är ryggmusklerna viktigare än...
Ja, man säger ju att man drar, då drar man med ryggen när man drar upp.
Alltså, man ska inte ha massa biceps och sådär.
Nej, det är inte så bra, för det ligger bara i vägen i sådana fall.
Så man ska vara lite sådär bitig på ryggtavlan?
Ja, för det är med ryggmusklerna och runt och skulderbladen nästan, det är där man drar.
Men har ni då i ert program sen lite fysträning eller det får man sköta själv?
Ja, vi har uppvärmningar och vi ber våra skyttar att träna allsidigt i sådana fall så att de blir lika starka på bägge sidor.
Men vad har man nu nytta av vänstersidan? Eller är det bara för att balansera?
Ja,
eller?
Du ska ju ändå hålla den här bågen.
Men
den då väger ett par kilo.
Ja, men då blir det en annan slags slitage.
Ja, så det, men därför måste man vara lite stark där också. Men annars så blir det som, du vet, forna tiders tennisspelare men väldigt kraftig högerhand om man nu var högerhänd och sen en tan i vänsterhand. Och det är inte så kul. Utan, nej, men det gäller att ha
eller
en bra...
cyklister som är gigantiska lår och sen är armarna lite.
Ja. Nej, men det gäller som sagt att ha en allsidig träning så att kroppen mår bra.
Men alltså då 32 kilo, det är ju, om vi bara tar en enda gång så då lyfter man ju rätt många matkassar.
Ja, det gör man. Jag menar, det är tungt att dra.
Så lite muskler behövs.
Och ja, lite... det är mycket teknik också. Men man måste naturligtvis orka dra de här ändå. Det, men...
För jag menar, ju mindre man orkar dra, ju darrigare blir man väl på händerna.
Absolut, för det blir tungt att stå där. Då blir det så här till slut att man inte orkar. Och då måste man... Stadig på hand är bra.
Då är man alltså beroende av en stark rygg. Vi pratar lite om material, förutom då pilbåg och pil och den här tabben, tror jag du sa någonting som hette. Och så, är det mer man behöver?
Ja, man behöver sträng. Och det var ju då drakon eller något annat material. Som, det finns så mycket, det kommer ju nya material hela tiden, så att jag vet inte vad de nyaste heter då. Men det är ju en, man pratar, sen så tvinnar man den där i olika antal, kallas för kardeler. Så att om det kan vara 16 eller 18 eller... kardeler då, alltså det är ju små trådar i den här stängen. Man,
men fortfarande håller vi oss till de här starten, om man är ung, 10-klassare, då klarar man sig med mellan 2-3 tusen.
Absolut.
Och som då håller ett antal års årskostnader.
Ja, det gör det. Sen
kan... Men när vi tar då årskostnader, förlåt att jag bryter det, medlemsavgiften?
Vuxna 1000 kronor per år, familj tror vi har 1500 och barn 600. Men då får man skjuta måndag, onsdag, torsdag, lördag. Så 4 gånger i veckan.
Jag kände att jag hoppade här nu. Men det slog mig helt plötsligt. Det är ju säsong. Jag menar, jag kan ju... Bågskytte är både...
Året runt sport.
Ja. Men vad är, nu är det ju nu snart november. Och då går ni inomhus, gissar
jag. Ja, vi går in mitt... slutet på september. Sen blir det för mörkt att stå ute på kvällen.
Det blir mörkt och lite ruggigt och sådär. Ja. Var är ni då någonstans?
Vi är nere, för närvarande är vi nere på Prästängen.
Nej, men jag menar på vintern nu. Var ni
då är vi inomhus i Bollmorahallen. Och där delar vi lokal med pingisen.
Så de får vara där vissa dagar och ni får vara där?
Ja, de
får inte vara där samtidigt.
Nej, men de är där samma dag, fast lite tidigare än oss.
Och sen har de packat ihop borden så får ni,
ja,
får ni dem.
Ja, tar vi.
Och du sa Prästängen, för du började med sommarhalvåret då. Ja. När kommer du på Prästängen ungefär då?
Lite beroende på vad det, hur mycket snö och sånt det har varit. För det ligger ju oftast kvar då, för att kommunen tippar snö där. Ja. Så att det kan se ut som ett... slagfält emellanåt, ledigt och dant och mycket snö och grus och skit.
Men kan man säga bort i april-maj?
Ja, alltså vi vill ju komma ut i början på maj, eller så fort det går att komma ut så vill vi komma ut. Nu kommer man att göra om där nere på Prästängen, så att vi har en förhandling med Djursö kommun och fritidsförvaltningen om att komma upp mot Vättinge gårdsväg mot gamla amerikanska fotbollsplanen.
Och där tippar man inte snö? Man
där tippar man ingen snö.
Och då kan ni gå ut tidigare?
Ja, då blir det bara snösmältning.
Är det några speciella veckodagar? Alltså, vi säger, jag tyckte du sa 4 gånger i veckan. Är det inomhus eller är det också på sommarhalvåret?
Vi säger så här, inomhus kör vi måndag. Sen tisdagen är det prova på för nybörjare. Sådana som vill prova på.
Varje vecka?
Varje vecka. Onsdag och torsdag kör vi vanlig träning. Prova på får man göra 3 gånger och sen får man erbjuda att bli medlem om man tycker det är kul.
Men då håller ni med båge så man behöver inte...
Absolut.
Vi håller med båge
och pilar och sånt.
Och någon liten instruktör som...
Ja, ja, men det finns ju en tränare som är här hela tiden.
Men då måste du tydligare förklara Bollmorahallen så att den som bara vill slinka in här och prova på, ja, på tisdagar.
Mm, då får man ta kontakt med via vår hemsida, så står det prova på och så finns det telefonnummer till en kille där.
Och er hemsida, den är Tyresö bågskyttare?
Det heter söker... tyresobs.se. Tyresobs.se.
Tyresobs, ett enda ord.
Ett enda ord.
.se. Ja. Då kommer man till er hemsida, ja, och då kan man anmäla sig för att prova på. Ja. Men prova på, det kan man göra från säg 10 år upp till 65 eller?
Ja, från 9 till, ja, så länge man orkar.
Men jag då som inte är så bitig, ja, får jag börja med barnbåge då?
Ja, det får du göra.
Eller vi kallar oss inte barnbåge, vi säger lättvikt. Lättvikt,
ja, nybörjarbåge.
Nybörjar,
vi försöker ju anpassa bågstyrkan till den som kommer ner och skjuter. Ja. Så vi har ju olika bågar från 16 pound upp till kanske 30 pound. Så det är bara att prova. Ja. Även handikappade är välkomna.
Det finns ju i sådana här Paralympics, finns det inom bågskytte också?
Absolut, ja, det finns det. Och de flesta kör då compound, lite rullstol. Och vi har ju med oftast ett par stycken på Paralympics. Och de brukar komma ganska bra till.
När du säger att det kommer ganska bra till, har Tyresö bågskyttar några framstående... Jag tänker vi har fotbollsdamer som är rätt framstående. Ja. Har vi på bågskyttesidan?
Vi har haft Europamästare på juniorsidan på stycken. Och just för tillfället så har vi en liten svacka, men vi är på väg uppåt igen, hoppas jag.
Ja, när vi då pratar idrott och framgång så är det ju rätt viktigt för sponsorer att man visar upp resultat så man syns i media. Det här nu är ju ett media, men där man inte är så synlig, det är svårt att göra reklam på tröjorna i radio. Hur är det med sponsorer för er?
Det är väldigt svårt att få sponsorer överhuvudtaget, utan det är ju de stora idrotterna som fotboll och hockey, de där handboll som tar de bitarna, eller innebandy då också då. Det som är publiksporter mycket. Vi brukar gå runt här till företag inom kommunen och fråga om de kan hjälpa till och kanske sponsra med saker, typ fontana med några priser eller annars pepparkakor har vi haft som sponsor på en tävling där de ger ut pepparkakor. Men det är lite si och så med det emellanåt.
Men kommunen håller er med lokaler eller får ni hyra lokaler?
De håller med den här lokalen. Vi är ju nolltaxerade då, så att vi har ju mycket barn. När vi har ungdomsträningar så är det ju gratis.
Ja, men när vuxna kommer då blir det en viss avgift.
Då blir det en viss avgift som vi får betala per år.
En annan modernitet då? Jämställdhet. Hur är det ställt med jämställdheten i bågskytte?
Det är bra.
Det är 50-50 ungefär?
Ja, och det är det. Alltså, det är väldigt mycket av bägge kön om man säger så. Alltså, det är lika mycket tjejer som killar.
Och jag som då är totalt fördomsfri när det gäller alltså jämställdheten. Tjejer är det bättre skyttar, förstår jag?
Minst lika bra i alla fall. Ibland bättre.
Nej, jag såg i tidningen någon notis här om att de hade bättre simultankapacitet. Jag tänkte, de har lättare att kombinera ihop båg och tavla, tänkte jag då.
Ja, det kan vara det att de kanske är lite lugnare och inte hastar iväg så mycket.
Utan... Och inte lika mycket prestige.
Nej, så det är mycket möjligt att ligga någonting i det också.
Ibland finns det fördelar med svagare könet, uppenbarligen.
Absolut, ja då.
Du nämnde då, gör jag det också då för att vara lite snäll för betydelsen av sponsor. Du sa Annas pepparkakor har varit lite imilda under årens lopp och Fontana Food.
Ja, Annas pepparkakor har nu sagt att de ska bara sponsra större evenemang. Och vilket vi tycker är lite tråkigt då att de inte har råd att sponsra våra ungdomar lite priser.
Ja, men det finns ju rätt många andra som också inte gör någonting så man ska inte vara... Alltså, man får vara glad åt det som blir.
Absolut, jag menar vi kan lika gärna köpa våra pepparkakor i bort.
Är det någonting du själv spontant skulle vilja nämna för att tala om varför bågskytte är så bra och roligt och man bör ägna sig åt? Utvecklas man som människa om man ägnar sig åt bågskytte?
Ja, jag tror man blir lugn och harmonisk, tror jag.
Av bågskytte?
Av bågskytte, för det är lugnt, det är mycket säkerhet runt omkring och man måste vara göra precis som man ska göra. Kommer man sen ut och tävlar så träffar man väldigt många underbara människor runt om i vårt land. Vi åker till olika klubbar och tävlar. Och man skaffar sig kamrater runt om till de klubbar man åker till. Och man går i patruller som det kallas för. 4-4, så man pratar med olika människor och så vidare.
Det är lite kompis över hela.
Ja, det är många som har kompisar runt om hela Sverige. Som träffas bara på tävlingar och tycker det är jättekul.
Då säger jag så här, då har vår halvtimme gått. Och det vi, eller jag har glömt ta upp, det kan man då hitta på tyresobs.se.
Ja, stämmer det.
Ja, då får vi hoppas att vi lockar några.
Ja, vi hoppas det. Och vi alla är välkomna att prova på, ringa in och ställa sig på kö. Vi har ett kösystem. Och så det är bara att ringa på, komma ner, oavsett ålder eller kön.
Okej, då tackar jag så länge så får jag kanske komma tillbaka om 2 år och se hur det har utvecklats.
Ja, det får du göra.
Tack så bra.
Tack själv.